Ja, hur ska vi krångla oss ur det här nu då? Ingvar läste ju en text inledningsvis där som handlar om hur Jesus bestämmer sig för att, eller meddelar sina lärjungar att nu ska de gå till Jerusalem. Och han förklarar för dem vad som ska hända där. De förstår inte det så där vidare. De börjar istället att tjafsa om vem som ska sitta till höger och till vänster. Och så förklarar Jesus för dem. De blir ju arga också, de här lärjungarna och de andra, den här diskussionen. Och så förklarar Jesus för dem skillnaden mellan att härska och tjäna. Kärlekens väg är temat för den här söndagen, det fastla söndagen. Och jag ska läsa en annan text bara inledningsvis, en kort, några verser ifrån Höga visan. Kapitel 8 och vers 6 och 7. Och det är egentligen en text som jag brukar använda när jag viger folk. Men idag så har vi den i ett litet annat perspektiv. Stark som döden är kärleken. Lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken och floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle kunna ringakta honom? Rätt så kraftfullt det här var. Kärleken jämställs med döden. Och texten säger att kärleken är lika kraftfull som döden, lika obeveklig. Och jag gillar det här med obevekligheten faktiskt i detta. Det gör det hela begripligt. Alltså, döden är ju inte kärlekens motsats. Så den jämförelsen håller ju inte. Alltså motsatsen till kärlek är ju hat. Och det kan också vara obevekligt naturligtvis. Men det säger då, texten säger att kärlek är inte förhandlingsbar. Och det är naturligtvis en utmärkt text att läsa i samband med vigslar och så. Men i det här sammanhanget handlar det om Guds kärlek. Det handlar om en kärlek som räddar världen. Och döden är förvisso fullkomligt oundviklig, va, för oss. Det är det enda vi vet som är oundvikligt. Men det är Guds kärlek också. Du undkommer inte Guds kärlek. Kärleken är obeveklig. Och vi ska med nu den här texten som Ingvar läste, så ska vi följa den här vägen då som Jesus går och se hur den här kärlekens väg ser ut. Jag ska inte läsa den igen, men jag ska ta upp några punkter som berörs här. Och det första är skillnaden mellan att våga möta en verklighet eller att å andra sidan söka undvika den. De här människorna kunde ha låtit bli att gå till Jerusalem. De kunde ha gått var som helst. Och ingen hade anklagat dem för det, tror jag. Det hade varit fullt begripligt. Tvärtom, tror jag. Många hade nog dratt några lättade suckar om de hade kommit fram till att vi struntar nog i det här projektet. Alltså, kärlekens väg kräver ett visst mått av mod. Kanske inte bara i att våga ta ett riskfyllt beslut, utan också våga möta det som faktiskt står i ens väg. Vare sig det handlar om människor eller situationer. Och det här tycker jag understryker en annan tes som jag brukar hävda ibland. Nämligen att kärlek är inte en känsla. Kärlek är inte en känsla. Utan kärleken är någonting annat, någonting mer. Om man tolkar kärlekens väg som en väg där man följer känslor. Känslor som man tycker om. Man undviker känslor man inte tycker om. Så är ju det inte kärlekens väg utan bekvämlighetens väg. Den omedelbara tillfredsställelsens väg. Men knappast kärlekens väg. Det andra De andra paradoxen, motsatsen, är ju då att å ena sidan behålla det man har, eller å andra sidan offra det man har. Det är mycket begripligt att lärjungarna inte begriper vad Jesus säger när han beskriver vad som ska ske i Jerusalem, när han förutsäger sin död och sin uppståndelse. I Lukas versionen av samma episod så står det också uttryckligen så här: av detta begrep lärjungarna ingenting, står det. Men för Jesus står det ju klart vad han måste göra. Alltså principen också förstår varje människa som har odlat någonting någon gång. Vetekornets lag som Jesus också talar om. Kärlekens väg kräver också en insikt att det jag ger faktiskt genererar någonting mycket mer än det jag har. För någon annan och kanske också för mig själv. Än vad jag hade fått kvar om jag enbart hade försvarat min egen position som jag hade just där och då. Alltså om en bonde inte offrar en del av sin skörd för att så ny gröda med, så kommer han att svälta ihjäl. Och den som gräver ner en skatt kommer att dö utfattig i armod. Och den som inte är beredd att lida något för att komma vidare i livet kan aldrig nå lycka, och så vidare och så vidare. Den tredje punkten då handlar om generositet i förhållande till avund. Och det är ju så då att några av de här lärjungarna försöker ju att då skaffa sig position genom att följa Jesus. De vill sitta till höger sida, de ska väl sitta till vänster sida och så vidare när de har nått målet. Och detta väcker då en massa irritation och ilska hos de andra. Och så plötsligt så har då frågan kommit att handla om någonting annat än vad det egentligen skulle handla om. Det är inte ovanligt att man i församlingar också börjar att syssla med andra frågor än vad det egentligen berör. Plötsligt har frågan börjat handla om vad som är organisatoriskt rättvist. Och man kan fundera över hur många goda intentioner, hur många politiska förslag, hur många intressanta projekt och brinnande visioner som har fallit och kapsejsat på grund av att människor mer har bevakat sina positioner än varit koncentrerade på själva syftet med det som man har haft vill uppnå. Jag har berättat den här historien förr. Jag har varit med så länge nu så jag börjar upprepa mig. Märker jag. Drar repriser. Och nu tog han den där igen. Säger. Den har vi hört. Alltså jag har, men den här, den talar sitt språk. Jag har en kompis då som jobbar som arbetsledare på ett ställe. Och varje år så får de då i gruppen en pott, en lönepott som ska fördelas mellan de anställda där. Och det är ju inte så konstigt. Men då är det bara det att en av dessa anställda i hans arbetslag, han kräver varje år att han ska ha mer än alla de andra. Alltså han ska ha mest. Det intressanta är också att hur mycket kronor och öre det handlar om, verkar vara helt oviktigt. Bara han får mest. Va? Och det är som en fix idé det där. Och nu är det här ett arbetslag som har varit ett sammansvetsat gäng länge. Och de övriga där då, inklusive min kompis, har kommit överens om att de gör det här lite smart. De delar lika på hela potten och sen avstår de typ en krona av de andra som de ger till honom. Och då har han fått mest. Och då är allt gott och väl. Alla är nöjda. Va? Alla är nöjda och arbetet kan fortgå utan konflikter ett år till. Om det här är rättvist, om det ens är klokt, det kan man ju fundera över. Men nog är det nog så att de övriga är oerhört generösa, va? Och fokuserade på rätt sak. Alltså avund, va? Handlar ju aldrig om rättvisa. Avund handlar inte om rättvisa, utan det är självupptagenhet, va? Alltså om någon har det dåligt medan alla andra har det bra, så är naturligtvis inte det rättvist. Men om man då ser till att alla har det dåligt, va? och ingen har det bra, så har man ju inte uppnått rättvisa, eller hur? Utan man har ju skapat en tragedi. Det får man ju också lära sig i trafikskolorna nu för tiden att allvarliga olyckor undviks inte för att du och jag kör så felfritt, utan för att andra räddar situationen åt dig när du klantar till det. Det är på samma sätt på kärlekens väg, va? Alltså på kärlekens väg är avunden katastrofal, och ett total haveri kan bara räddas genom andras generositet. Aldrig genom rättvisa, va? Och i det perspektivet så blir då nåden en väg till världens räddning, snarare än att rätten blir det då. Det blir ganska självklar. Alltså Gud löser inte problem med absolut rättvisa, utan han löser det med nåd. Nåd är generositet, och generositet är också en form av nåd. Och det är inte för inte som Jesus också säger då: var barmhärtiga så som min fader i himlen är barmhärtig. Nu ska vi ta det här med måttstocken då. Alltså vi mätte folk här då. Och det var ju otvetydigt så att det var ju min måttstock var ju rätt, va. I Romarbrevet 8 kapitlet så säger Paulus så här: vi vet, säger han, vi vet att Gud på alla sätt hjälper de som älskar honom att nå det goda. Det är en ganska intressant formulering. Han säger inte att nå det rätta, utan det goda. Och det goda och det rätta är ju naturligtvis, precis som döden och kärleken, de är inte varandras motsatser, men det är heller inte samma sak. Två olika måttstockar. Alltså, varför, vad är det som representerar de måttstockarna? Jo, den här måttstocken jag hade, den symboliserar det rätta, det absoluta. Därför att det rätta förutsätter en lag eller en absolut norm som vi döms efter. Det är självklart så att man inte kan bygga hus med kärlek som måttstock, va? Det skulle ju vara det. Men alltså i övrigt, det goda, alltså kärleken, förutsätter ibland att jag avstår från det som är min rättighet. Alltså till exempel två stridande parter. När två stridande parter kommer överens om att fred är bättre än seger, då har man förstått någonting, va? Människor som inte då förstår skillnaden mellan det goda och det rätta kommer då också alltid att förr eller senare se sig själva som icke-rättmätiga förlorare. Människor som inte förstår skillnaden mellan det rätta och det goda kan inte acceptera nåd och försoning som en väg framåt. Det säger inte att det rätta är fel, att rättvisa är betydelselöst, absolut inte. Men jag säger det att det goda och det rätta är inte samma sak. Kärlekens väg handlar om att mäta sig själv och sin omgivning med en annan typ av måttstock. Förlåtelse är ett ord som sällan eller aldrig förekommer i en vokabulär där människor inte förstår skillnaden. Jag tror det, jag kan vara fel. Jag har ett citat nämligen som jag har byggt här på lite grann. Men jag vet inte riktigt, jag har inte lyckats härleda det riktigt. Men jag tror att det kan vara Mark Twain som har sagt så här. Tänkvärt. Mark Twain, författaren, 1800-talet, slutet på 1800-talet, skrev: helvetet kommer inte att befolkas av onda människor, utan av rättshaverister. Så är vi då inne på den sista punkten då, till sist, nämligen frågan om att tjäna eller härska. Tjänarens roll respektive härskarens roll bestäms inte i fråga om makt. Det är inte så att den mäktiga automatiskt är härskare och den utan makt är tjänare. Utan snarare är det tvärtom. Den som har inflytande har verkligen möjlighet att tjäna. Det är viktigt detta, att Jesus beskriver sig själv som tjänare. Han har inte kommit för att härska, säger han, utan för att tjäna. Han kommer för att göra det som mänskligheten inte löser på egen hand. Och anledningen till att han gör det är att han kan. Om kärleken är obeveklig som döden, om den också står över rätten, så måste den vara mäktig. Och om den dessutom kan segra över döden, så är den mäktigare än mäktigare. Och den sista versen då, i den här höga visan texten som jag ibland brukar rikta till brudparet och så vidare, har jag förstått egentligen syftar på Jesus själv. Alltså, när en man ger allt för kärleken, vem skulle någonsin ringakta honom? Amen.